Månadens ansikte är fotbollsgrabben från Sundsvall och Uppsala som sedan sin första roman Stuv Malmö kom från 1984. Varit en av de där författarna som i hög grad förknippas med staden Malmö. Men trots att skånskan är vanligt förekommande i hans romaner så är det inte den vi hör när han öppnar munnen. Vi har träffat Fredrik Ekelund.
Tror du att du går att gå in här?
Ja, det jag tänkte.
Det var i den änden.
Vi kan sitta där.
Ja, ah, bakom målet. Konstgräs. Det var det inte när du var grabb.
Nej, det är nyheter.
Var är vi just nu?
Just nu är vi på gamla idrottsplatsen som är en legendarisk idrottsplats i Malmö som var hemmaplan både för IFK Malmö och Malmö FF på 20, 30, 40, 50-talet ända till Malmö stadion byggdes inför VM 1958. Så här har det verkligen, det är klassisk, det är fotbollshistoria. Idag är det här arenan för LDB, alltså för detta Malmö FFs damlag. Viktig fotbollsplats.
Vad betyder det för dig?
Ja, alltså det betyder inte så mycket för mig eftersom då när jag fick min känsla för Malmö FF så hade laget redan flyttat till Malmö stadion. Jag gillar inte den där generationen som har legat bakom målen här och hejat fram Malmö FF. Men det är ju Jacques och folk som är äldre som har varit med om sådana saker.
Du ska spela här den 19.
Ja, precis. Den 19 juni möter Sveriges författarlandslag, Sveriges läkarlandslag i en match organiserad av någonting som heter Sommarscen Malmö. Kan man komma och titta på oss.
Och din roll är både lagkaptenen som jag har fattat det rätt och som spelare?
Eller? Ja, precis. Jag är lagkapten då på planen och sen är jag spelare också. Sen har jag varit sammankallande och ansvarig för våra internationella kontakter under de 6 år som laget har funnits. Men nu håller vi på att förändra detta lite. Men jag är fortfarande väldigt aktiv när det gäller att hålla i det så.
Är det den lilla grabben som hittade fotbollen här nere som är med fortfarande? Eller?
Ja, det kan man säga. Jag spelar fortfarande fotboll i ett antal olika konstellationer. Jag upplever fortfarande samma glädje som jag gjorde som när jag var pojke. Så att det betyder mycket för mig.
Jag tänkte på platsen. Vi träffades en liten bit bort här. Och hade vi gått ut på gatan där, då hade vi nästan sett din arbetslokal.
Jo, men precis. Jag har mitt kontor vid Triangeln och haft det nu i 14 år. Det är lite Malmös Times Square. De olika delarna av staden strålar in i hjärtat av staden där. Så att trivs väldigt bra där. För att då får jag verkligen den plats där jag kan suga i mig mycket av Malmös dagliga väsen.
Och när du är på arbetslokalen, vilka roller är du har där inne? Vad är det du jobbar med? Det är författaren, men det är mera.
Ja, författaren är väl kanske den viktigaste rollen. Men sen skriver jag ju lite krönikor och så håller jag ju mycket på med översättningar också för att försörja mig. Så just nu i vår så har jag jobbat hårt med en översättning av en bok av Karsten Jensen från danska till svenska då, som är en sammanställning av artiklar och kröniker som han har skrivit under 30 år. Så att det är en ganska bastant historia det hela. Och nu har jag precis i förrgår satt jag punkt åtminstone för råöversättningen, så det kändes väldigt bra.
Så du är svensktalande och dansktalande?
Nej, jag översätter från olika språk, men därmed är inte sagt att jag talar dem så bra. Jag tycker inte att min danska är inget vidare, men däremot så håller jag ju på mycket med spanska och portugisiska också. Där blir jag väl bättre på att prata, kan jag tycka.
Hur mycket glider författarrollen eller författararbetet in i översättningen? Hur mycket Fredrik Ekelund från, som man känner igen från alla dina romaner och deckar och krönikor och så vidare finns i när du översätter till exempel Karsten Jensen?
Ingenting skulle jag vilja säga, åtminstone inte i den här texten, för det här är, vad ska man säga, journalistiska texter och då reducerar jag mig till en hantverkare fullständigt, va? Så att jag tycker inte att det finns något, alltså någon större återskapande del från min sida. Däremot så översatte hans sista resan som kom efter Vid de drunknade, så var ju det en litterär text, och det är möjligt att det kan finnas något lite mer där.
Jag letade efter den danska på biblioteket när vi hade bestämt att ses, men den fanns inte.
Danska originalet?
Ja, vi hade tänkt att sätta dem bredvid varandra, den jämförelsen slapp du just nu.
Okej. Nej, men jag känner inte att jag har sluppit undan någonting där, för att den håller.
Språket. Jag hade inte hört dig prata i radio eller sett något på tv på många år. Och så när jag ringde upp dig så tänkte jag, men herregud, han pratar ju inte skånska.
Det är väl vissa som kan bli förvånade, men nej, jag har alltid pratat som jag gör. Och kom från Uppsala via Sundsvall till Malmö 1963, och då hade jag väl redan mitt språk format, och sen har jag aldrig ändrat på det på något sätt. Men det bidrar ju till min fascination för skånskan, och det är väl ett av skälen också till att jag skriver många av mina dialoger på skånska. Därför att jag, när jag kom då som 10-åring eller 9-åring, så var det som en vägg. Det var liksom ett annat språk. Jag stod inför någonting helt främmande, och det präglade mig på olika sätt. Så att jag har alltid varit fascinerad av det.
Men kan du växla till skånska om du behöver?
Jag kan göra det, men det är ju mer i skämtsamma sammanhang. Så att på fester och sådär. Det är ju ingenting som jag gör i min vardag. Aldrig.
Men det här är en intervju. Kan du göra det då?
Ja, det vet jag inte. Vad vill du jag ska säga?
Ja.
Till exempel.
Det här inslaget i Skånes taltidning heter Månadens ansikte, och då brukar vi be de som är med att berätta hur de ser ut. Men jag skulle vilja börja bakifrån och be dig beskriva den här killen som är på omslaget till din bok Fader vår, tack för ljuset.
Ja, där är jag 9 år. Det är taget vintern 62-63 på den gården mellan två höghus där vi bodde i Sundsvall. Och jag tycker att den återspeglar väldigt mycket av den livsglädje som jag kände och som jag fortfarande kan känna då och då. Så det är en väldigt livsbejakande foto, retuscherat, från vilket vi då har skapat det här omslaget. Så att,
om du berättar, hur ser han ut?
Han är öppen och glad och ser livet an med en väldig tillit.
Hur ser han ut rent konkret?
Rent konkret? Det är svårt. Han har ju lite problem med tänderna. Det har han alltid haft. De har inte vuxit ut på rätt sätt. Och sen har han en islandströja som han älskade och som han alltid hade. Och sen har han en halsduk vars ursprungliga färg är lite osäker, men som har retuscherats till svagt lila. Han har lite lockigt hår, bruna ögon och... Ja, så har han svårt att säga någonting.
Och så är han blond då?
Ja, men han är ju inte det, utan det är ju någonting som har blivit i omslag, på omslag.
Okej, okay, och ja. Om du beskriver den person som sitter bredvid mig idag till utseendet?
Lockigt hår, behöver se lite äldre ut såklart. Spetsig näsa, samma lite brunmelerade ögon. Långa ögonfransar, lite rund om kinderna.
Hur mycket har killen på omslaget gemensamt med dig idag?
Väldigt mycket skulle jag vilja säga. Därför att i mina bästa stunder fortfarande så upplever jag mig som samma person. Det vill säga med den här tilliten till andra, tilliten till livet, tilliten till framtiden, glädjen att leva och kärleken till leken, fotbollen, musiken, språket och så vidare.
Jag skulle vilja fråga dig om lite om ditt arbetssätt. Och det tror jag att många undrar över, hur en författare jobbar. Är det så att du går och samlar intryck hela tiden för små anteckningar?
Jag har genom åren alltid haft ett lappotek här. Jag har lappar i min vänstra ficka. Så att om jag upplever något, eller om jag ser något eller hör något tokigt eller roligt eller intressant, så brukar jag alltid skriva ner det. Sen i efterhand så går jag igenom mina lappar, det här så kallade lappoteket och så. Så att det är en av grunderna, kan man säga, som mitt skrivande vilar på. Men med tiden och åren så har det blivit så att jag litar väldigt mycket mer på min intuition och min skapande kraft i ögonblicket. Så att jag är inte längre lika beroende av research och sådant som jag har skrivit tidigare. Utan jag litar mer i ögonblicket på när jag skriver, vad som kommer då. Men sen beror det lite på vad man jobbar med. Om jag skriver en kriminalroman så gör jag intervjuer med folk som kan den miljön som det handlar om. Som kanske har inside-kunskaper. Och jag har också folk på polishuset, poliser och kriminaljournalister som jag pratar med. För att jag vill att detaljerna ska stämma. Så att det är lite beroende på vad det är jag skriver.
Om du skulle sticka upp fingret i luften och försöka känna av dina läsare, vem tror du att de känner dig mest som? Vilka av dina texter eller det du för fram är det som du tror har fastnat och skapat en bild av det?
Svårt att säga. Jag tror att jag har olika grupper som inte nödvändigtvis, att det kanske inte finns något samband mellan dem. Jag vet att det finns en grupp som associerar mig starkt med min debutroman Stuv Malmö kom och den romanen som kom efter då, Taxi 72, det vill säga väldigt, vad ska man säga, genuina Malmö-romaner. Och det är möjligt att en roman som kom för 2 år sedan drygt, MS-tiden, där jag går tillbaka till hamnen, också finns med i den konstellationen. Sen vet jag att jag har en rätt stor grupp som fascinerades av Jag vill ha hela världen, en roman om en språkvetare i Lund. Sen så har jag ju också en läsargrupp som gillar mina kriminalromaner. Att det är tre, fyra olika som jag ser och som jag märker ibland när jag är ute, som fokuserar på olika saker.
Var glider de här samman, de här olika genrerna, eller gör de inte det?
Jo, det gör de. Det kan jag tycka i mitt språk, framförallt i mina dialoger. Det tycker jag, att det är det som är hjärtat i mitt skrivande.
Jag läste om en del, jag har läst MS-tiden och Fader vår tack för ljuset på senare tid. Så gick jag bakåt och läste bland annat om Blueberry Hill som är en deckare som utspelar sig i det som idag heter Dockan i Malmö, men som då knappt hade börjat bebyggas. Och där finns ju hamnarbetarna med de som liksom den värld som finns i Stuv Malmö kommer nu, det avsikomna, de som blev över, de som inte fick en plats i det nya Malmö som uteliggare.
Ja, det är egentligen inte hamnarbetare, det finns någon enstaka, ja. Utan det som jag intresserade mig för där, det var just det här med Aluma-försäljarna och de här som är helt, helt utanför. De fanns lite i hamnen också. Det fanns en plats utanför vår utropslokal där folk som nekades, alltså jobb som extra suveriarbetare, jag menar, det skulle rätt mycket till för att man nekades det jobbet, va? Där de plockades upp på lastbilar för tillfällighetsjobb. Alltså daglönar i tredje världen mening nästan. Va? Dudar och så vidare. Så att jo, det där var Blueberry Hill var ett försök att teckna ett porträtt av några av de här, vad ska man säga, de mest utslagna helt enkelt. Men också sätta det in i bilden av en skånsk högerextremism.
Jo, det är ju den andra halvan av den boken, varför vissa blir nynazister eller dras väldigt långt åt extremhögern.
Precis.
Vad är det du vill visa med det här, om du ska beskriva det själv?
Ja, jag vill ju inte reducera hela romanen till en politisk frågeställning. Men det som jag försökte utforska är lite av det som jag tycker sällan tas upp. Att det finns, vad ska man säga, etniska svenska ungdomar som också kan uppleva en väldig ensamhet. Alltså de kan, just på grund av att de är ensamma med sin identitet i områden eller kvarter där det är väldigt mycket invandrare och invandrarkultur. Och det är en sån som jag har tagit fasta på då, en sån kille som misshandlas av ett invandrargäng och som sen försöker slå tillbaka och som slår tillbaks väldigt konstigt och väldigt felaktigt och dras in i högerextrema kretsar. Så att det var lite ett försök att utforska liksom, hur ser det ut i en sån här kille och hur gör, vilka beslut fattar man och så vidare. och som också på något sätt korrelerar då till, vad ska man säga, den här utsattheten som uteliggarna också har, som sen blir offer för bland annat hans då hämnd.
Du fick ju en hel del kritik för, kanske inte i samband med Blueberry Hill, men i samband med att du tog till orda kring just etnicitet och svenskar kontra invandrare. När kritiken kom så fanns det ju en del som sa att du går högerextremas ärenden genom det du säger. Hur ser du på det här? Det har ju gått några år.
Den här romanen kom ju tidigare, men den utspelar sig kring samma frågeställningar. Den debatten som du syftar på, den ägde rum 2006. Visst, jag fick hård kritik, men jag fick också ett otroligt stöd från väldigt många olika håll. Över hela den politiska skalan och också från en hel del invandrare. Så att, det är väl egentligen ingenting som har hänt sedan dess, tycker jag, annat än att det hände som jag visste skulle hända, som jag kunde säga nästan med 100% i säkerhet. Det vill säga att Sverigedemokraterna skulle bli ännu starkare och som nu sitter i riksdagen. Vad det handlade om var väl för min del då två saker. Dels att det också finns en rasism som är riktad mot etniska svenskar. Det är någonting som man nästan inte talar om, som och egentligen bara Sverigedemokraterna tar upp. Och det tror jag är ett misstag från vänstern och Socialdemokraterna och den politiska mitten, att man aldrig riktigt vågar röra vid den problematiken. Sen handlade det också om islamismen på Rosengård till exempel. Att det är också någonting där jag då tycker att vänstern och socialdemokratin och den politiska mitten borde ha satt ner foten för länge sedan på ett demokratiskt sätt och säga att ni är välkomna hit, men nu är det så att vi har vissa grundläggande värderingar här, bland annat jämlikhet, och det får ni faktiskt acceptera. Men det har man inte gjort, och så man har släppt hela den frågan, och då har man indirekt givit väldigt mycket bränsle åt Sverigedemokraternas propaganda som utnyttjar den här frågan på sitt sätt. Och det är samma sak över hela Europa. Extremhögern har tagit den här frågan.
I en debattartikel som du skrev så framhåller du att om det är någonting som kan föra Malmö samman och göra det helt, så skulle det vara att MFF blir svenska mästare i fotboll. Det blev det.
Ja, precis. Det där var ju också en väldigt speciell söndag, den söndagen. För att den avgörande matchen spelades då mot Mjällby 16:00. Och då hade, under några veckor där på hösten, så var det ju en så kallade serieskytten som hade tagit sig runt i Malmö, förmodligen på cykel, och skjutit mot folk. Många med invandrarbakgrund. Så det hade ju skapats en väldigt konstig stämning i stan, och man visste liksom inte när han eller hon skulle slå till igen. Men sen så fick man ju reda på vid ett tiden samma eftermiddag att han var gripen, så det var ju en väldig känsla av lättnad som sen några timmar senare kulminerade i det här fotbollsguldet. Så att historiskt sett så var det en väldigt speciell dag här i stan, tycker jag. Sen kan man ju naturligtvis svårt att säga om staden har läkt ihop på något sätt efter en sån, två sådana enskilda händelser, men visst är fotbollen ett språk som har möjlighet att tala till alla oavsett etnisk bakgrund. Där kan man väl också peka på Malmö FFs lag, att det är liksom en exemplarisk bild för, vad ska man säga, sammanhållningen mellan invandrare och folk med svensk bakgrund.
Och som Fredrik Ekelund också sa till vår reporter Dodo Parikas, så spelar han tillsammans med svenska författarlandslaget mot läkarlandslaget nu på söndag den 19 juni på Malmö IP. Det sker 16:00 och det är fri entré. Dessutom framförs Ekelunds tragikomiska fotbollsmonolog Orkidén av skådespelaren Jörgen Darfelt i regi av Lennart Jäkel på onsdag den 22 juni 19:00 i Rörsjöparken i Malmö. Och frågan som ställs då är: vart tog de lovande fotbollsproffsvägen som inte blev en Zlatan eller en Henke? Och Fredrik Ekelunds böcker, de finns inlästa som talböcker.